Och ska vi se om det hörs bra. Roligt att vara här. Jag heter alltså Eleanor Gustafsson. Och leder den församlingsplantering som ni är moderförsamling för tillsammans med Ryttargårdskyrkan. En församlingsplantering i Berga som vi startade upp här i september. Så det är ganska nytt. En del av er har frågat, hur går det? Jo, det går bra, men det går långsamt. Vi gör det noggrant. Vi är en bönegrupp som möts varje måndag för att liksom, men, lära känna varandra och hitta vägar och be och sådär. Och sen så har vi ingen verksamhet eller samlingar som vi bjuder in till. Utan vi missionerar genom de relationer vi har till människor i Berga. Vi fikar och vi hjälper folk med olika saker och så, enskilda. Men så har vi också några bönemöten som ni som är med i moderförsamlingarna är välkomna till om ni vill stötta oss. Tisdagar och torsdagar, oftast är det bön hemma hos mig. Klockan 9, så en sen aftonbön. Och du hittar info om det på Johanneskyrkan och Ryttargårdskyrkans hemsida. Du kan också få ett bönebrev och få reda på lite mer om vad det är vi står i om du vill. Och då har jag lite lappar om det i min ficka som du kan komma fram och ta om du vill. Är nyfiken på det? Hörs det? Bra. Ni är ju inne i en predikoserie nu som heter Befriad att tillbe. Och där man har valt ut lite olika bibeltexter och så har man sorterat de bibeltexterna under olika ord på P. Saker som man blir befriade från. Plåga, prövning som är mitt ord då. Och min text är Markus kapitel 5. Och när jag läste den texten så bara, vadå prövning? Jag har hittat ett annat ord som jag tyckte passade mycket bättre, men det börjar inte på P. Det börjar på S. Och det är skam. För i den här berättelsen som vi snart ska läsa så möter vi människor som på olika sätt bär på skam. Skamkänslor, det handlar ju om föreställningar om hur jag tänker mig att andra uppfattar mig som person och vad jag gör och vad jag har gjort eller sagt. Alltså skam har ju med relationer att göra. Vad man tror att andra tänker om mig. Och ibland har ju den här skammen ingenting att göra med verkligheten. Alltså vi kan få för oss saker ibland. Att men folk tänker nog så här om mig. Och det kanske inte har någonting med verkligheten att göra. Jag har verkligen gjort eller är det jag tror att jag har gjort eller är. Eller det kanske inte är så att människor bedömer mig på det sätt som jag tror att de gör. Så ibland kan ju den här skammen inte ha någonting med verkligheten att göra. Och då behöver vi ju verkligen bli befriade från den illusionen. Men ibland har ju skam faktiskt med verkligheten att göra. Alltså vi har gjort någonting eller är någonting som är skamfyllt i andra människors ögon. Och ibland är det ju någonting som också är skamfullt eller fel i Guds ögon. Alltså vi har gjort det som är fel i Guds ögon. Vi har syndat. Och ibland är det saker som vi har gjort som den omgivande kulturen tycker är fel. Eller skamfyllt. Men Gud tycker inte det. Men det har ändå med någon form av verklighet att göra. Med rätt och fel eller vår kultur. Och ibland kan ju skam faktiskt vara någonting positivt. Alltså vägen till frälsning kan faktiskt gå via skammen där jag faktiskt upptäcker vad det är jag har gjort som är fel. Alltså jag känner skam över min synd. Och det kan faktiskt vara en väg fram att bottna till i frälsningen. Men vi ska inte stanna där. Gud vill slutligen då befria oss från skam. För skam hindrar oss i vår tillbedjan. För skam gör att man liksom tittar väldigt mycket på sig själv. Och vad är det jag har gjort och vad är det jag är och hur ser andra på mig? Man har med liksom andras blick och andra personer. Men det, Men jag tittar på mig själv och jag är fast i mig själv och det jag har gjort eller är eller vad man nu har för föreställningar om mig själv då. Och det gör att man blir fast i sig själv så att man inte kan se Gud och tillbe honom. Alltså för att tillbe man liksom lyfta blicken, men skam gör att vi sänker blicken. Så att Gud behöver ändå slutligen befria oss från skammen för att vi ska kunna bli tillbedjande människor. Och i den här berättelsen möter vi två personer. Den ena, ena personen är en man med hög status. Och den andra personen är en kvinna med låg status. Mannen med hög status är en synagogsföreståndare. Och i hans bekantskapskrets, antagligen, var det skamfyllt att be Jesus om hjälp. För i det judiska ledarskapet så såg man ner på Jesus och tyckte att Jesus var en kontroversiell typ. Och det var mest en sån som folket sprang efter. Så för synagogsföreståndaren var det skamfyllt att ta steget mot Jesus. Kvinnan har låg status. Hon har haft en sjukdom i 12 år, blödningar. Alltså en pinsam kvinnosjukdom. Sånt är ju pinsamt än idag att prata om. Och det var ännu mer pinsamt då. Och dessutom så var hon rituellt oren genom de här blödningarna. Vilket hindrade henne i det sociala livet. Så hon finns ju i sin skam. Och det hindrar henne från att möta Jesus. Så nu ska vi ta tag i den här berättelsen och gå igenom den steg för steg. Och sen slutligen fundera på vad det här med oss gör då. Men vi läser Markus 5 och vi gör det stycke för stycke. Så jag kommer inte läsa hela berättelsen utan jag läser ett stycke. Och så funderar på vad är det som händer här. Och vi börjar i vers 21 och det kommer inte upp på väggen, för det har inte jag förberett, utan ni får lyssna noggrant eller följa med era mobiler eller så. Eller biblar. Och då står det så här i vers 21. När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogsföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Det står ju inte så mycket här om den här Jairus, men låt oss spekulera lite. Kanske var det så att den här flickan hade varit sjuk länge. Kanske hade den här mannen, den här synagogsföreståndaren, ändå övervägt att be Jesus om hjälp. För han finns där vid den, nu ska vi se här. Blir det den västra sidan av Genesarets sjö i Galileen där Jesus ofta var. Jesus var i trakten, han visste att Jesus botade sjuka. Han funderar, kanske borde jag be Jesus om hjälp. Men han tänker, nej, jag hoppar det. Det blir så pinsamt. Hon kanske blir frisk ändå. Och så gör Jesus en båtutflykt till andra sidan sjön och försvinner från Galileen. Och så blir flickan ännu sjukare. Och mannen inser, jag misste min chans. Han inser att nu är det bara Jesus som kan hjälpa. Och jag tog inte chansen när jag hade det. Och kanske kan du känna igen dig i det. Det har varit någon gudstjänst eller något tillfälle och du tänkt att nu vill Gud någonting här och jag vill gå fram till förbön men du vågar inte. Och så försvann chansen och du kände, i den ångesten var den här mannen en gång liksom massa gånger, för när hans flicka är dödssjuk. Men så kommer Jesus tillbaka till Galileen igen. Och han hör att Jesus är i trakten. Och nu glömmer han allt vad som har med status och vad andra människor ska tycka. Han bara rusar fram till Jesus. Faller ner inför Jesu fötter. Alltså nu struntar han helt och hållet i hur människor uppfattar honom. Faller ner inför Jesu fötter och säger: hjälp mig. Min lilla flicka är nära att dö. Och Jesus går med den här mannen. Nöden gjorde att den här mannen vågade göra det som var skamfyllt, det vill säga be Jesus om hjälp. Och vi läser vidare i vers 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Och där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Och det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. Kvinnan har alltså den här pinsamma sjukdomen. Hon har haft den i 12 år. Hon har sökt vård. Det har inte hjälpt. Snarare har hon blivit sämre. Hon har hört om Jesus. Hon vet att han är i trakten. Hon har hört att han har rest över till andra sidan sjön. Hon sitter kanske på stranden och väntar. Och hon funderar, hur ska hon kunna be Jesus om hjälp utan att den här pinsamma sjukdomen avslöjas? Kanske är det så hon tänker. Det vet inte. Hur ska hon liksom träda fram inför Jesus utan att den här skammen kommer upp i dagen? Och hon sitter där och väntar, och Jesus kommer. Och det samlas mycket folk runt omkring Jesus. Och så kommer den här Jairus och bara kastar sig fram inför Jesus och säger: min flicka är nära på att dö. Liksom. Kom och hjälp mig. Och Jesus lämnar stranden och går. Och hon liksom lite förlorade sin chans. Hon hade suttit där och väntat. Hon tänker, det kanske var lika bra. Liksom. Kommer jag aldrig kunna våga berätta det här ändå? Och hon följer med hopen och så tänker hon, det kanske räcker att bara röra vid Jesus. Så hon tränger fram och så rör hon vid Jesu mantel. Och hon känner med en gång att någonting händer. Hon blir botad där och då i trängseln. Och hon tänker, yes, jag slapp berätta. Jag slapp träda fram i ljuset. Jag blev hjälpt utan att liksom försätta mig i den här pinsamma situationen. Och då hände någonting. Vi läser från vers 29, eller 30. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom, vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som gjort det. Och kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Alltså det som händer är att allt stannar upp. Och Jairus får säkert panik, för det är ju bråttom. Liksom. Kom igen. Och kvinnan får säkert också panik, för hon inser att jag blivit avslöjad. Men Jesus har som sagt inte bråttom. Han stannar upp och han frågar, vem rörde vid dig? Och lärjungarna bara, men hallå, det är ju trängsel. Liksom. Det är massa som rör vid dig. Men kvinnan inser, och nu är hon helt skakig, hon inser att hon har gjort en helig man oren. För genom den här sjukdomen så är hon rituellt oren, och hon orenar det hon rör vid. Hon inser att nu har hon ju förstört allting. Hon har orenat Jesus. Kanske kan han inte bota sjuka längre nu. Kanske har de förstört för Jairus nu. Hon blir livrädd. Och Jesus frågar, vem är det som har rört vid mig? Och hon inser att jag måste ju träda fram här. Så hon träder fram i den här folkhopen skakande, livrädd, faller ner inför Jesus och berättar som det är. Även här är det som att det här akuta läget liksom gör att hon måste släppa all den här skammen. Hon måste säga som det är. Hon måste träda fram i ljuset. Och så säger Jesus, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Och man kan ju undra som pastor, varför gör Jesus så här? För det är så obarmhärtigt. Den här kvinnan ville vara kvar i den här anonymiteten. Och så tvingar han henne fram i det här ljuset på det här liksom, väldigt brutala sättet. Varför gör han så här? Jag tror det är för att han ville bota henne från den här skammen. Han ville hjälpa henne att gå rakryggad genom livet. Och han ville hjälpa henne att kunna se på Gud sådan som han är. För antagligen tänkte hon att hon var förkastad från Gud. Genom den här sjukdomen, genom den här rituella orenheten. Och nu tvingar Jesus henne fram i ljuset och säger, min dotter. Och han ger till och med henne själv äran för hela det här helandet. Han säger, din tro har hjälpt dig. Han liksom höjer hennes status i den här skaran. Din tro har hjälpt dig. Och Jesus gör ofta så. Han säger, din tro har hjälpt dig. Det är som att han uppmuntrar människor. Den andra gången han säger att okej, ni har en för liten tro, det är till lärjungarna, till apostlarna vid ett tillfälle när de inte lyckas bota en besatt. Det enda gången Jesus säger liksom, ni har för liten tro. Men annars säger Jesus alltid detta, din tro har hjälpt dig. Liksom. Han reser upp människor. Och han ger henne någonting att vara stolt över. Det är som att han där och då rät på den här kvinnan, höjer hennes status, hjälper henne att träda ut ur anonymiteten in i ljuset, in i offentligheten, så att hon kan bli en tillbedjande människa, så att hon kan bli den som liksom lyfter blicken och säger, Gud, du är fantastisk, du älskar mig. Du är glad över mig. Du är stolt över mig. Hon får sin blick rätad och blir en tillbedjande människa. Och jag tror att Jesus kanske, alltså han vet ju allt. Han visste att det var vad hon behövde. Därför gör han så där och då. Och jag tror också att han visste att den här berättelsen skulle trösta många framöver. Men han gör inte alltid så. Det är inte alltid så att allt ska fram i ljuset. För vi lever i en ond värld som inte kan hantera alla våra hemligheter. Vi kan läsa om i Edens lustgård att människan var skapt naken. Det här är ju en väldigt symbolisk berättelse. Adam och Eva levde nakna och de kände ingen blygsel för varandra, står det. Alltså de levde i en värld utan skam. Det fanns ingenting att känna blygsel över. Och så händer syndafallet, ondskan kommer in i världen och de känner ett instinktivt behov av att dölja sig. Och de försöker klä sig med fikonlöv och det går inte så bra. Och Gud förbarmar sig över människan och tillverkar kläder av skinn så att hon ska kunna dölja sig. Gud låter oss få ha hemligheter för varandra. För världen tål inte att veta allt om oss. Allt måste inte fram i offentligheten. Vi mår inte bra av det. Men det är bra om någon människa känner våra hemligheter. Vi behöver dela dem med någon för att inte fastna i skammen. Så behöver vi träda fram i ljuset. I mötet med någon eller några människor så behöver vi det. Vi behöver få hjälp att inse att vi är älskade sådana som vi är. Och när vi har hemligheter så får vi ibland för oss massa saker. Det här liksom som jag upplever att jag har gjort och det som jag tycker att jag är, det bara växer och blir så stort och blir till den här illusionen som bara styr mitt liv. Om vi är ensamma med saker så kan det binda oss. Därför behöver vi någon att dela våra hemligheter med och upptäcka att det här är inte så farligt. Och det gäller alla typer av hemligheter. Det handlar om vår synd som vi på ett sätt, som jag sa förut, behöver känna skam för att det är fel. Och en del av liksom frälsningen handlar om att känna den skammen. Det här är fel. Men att våga liksom säga som det är trots den skammen. Och inse att det gick liksom. Det är inte så farligt. Och inse att trots det jag har gjort så är jag en del av församlingen. Jag är förlåten. Gud älskar mig. Vi behöver träda fram med våra hemligheter. Med vår synd, men också det som är våra sår. Det vi har blivit utsatta för. Och det kan vi ibland också känna viss skuld över. När vi är med om ett slags övergrepp så kan det leda oss att vi tar på oss skuld som inte är vår skuld. Och då behöver vi prata med någon om det. Och liksom få hjälp att se sanningen, vad det här är för någonting egentligen. Alltså vi behöver träda fram i ljuset för att kunna bli människor som lever i relation. Och inte liksom är så här. I relation till andra, i relation till Gud. Vi behöver få hjälp att lyfta blicken. Och där får du ju fundera på, vad är det som du liksom hela tiden blir upptagen med? Det behöver du prata med någon om. Det som upptar dig. Det som får dig att inte våga. Vad är det som hindrar dig? Att leva i goda relationer. Att våga delta i samtalet. Att våga träda fram inför Gud. Att våga gå fram till förbön. Vad är det? Våga liksom. Och i den här berättelsen så är det som att Gud tvingar fram den här kvinnan. Liksom. Du måste träda fram i ljuset. Och för den här mannen så var det till slut, nöden blev så stor att det fanns ingen annan utväg. Liksom. Och så kan det vara. Vi har alla olika vägar liksom, framåt. Gud vet vad vi behöver. Och det är vad jag ser i den här texten. Att det är Jesus, alltså vikten av att våga leva i ljuset. Vikten att våga leva i ljuset. Och vad händer sen i den här texten då? Allt har stannat upp. Jairus och står där och trampar liksom. Kom igen nu här Jesus. Då kommer ett bud som säger: besvära inte mästaren mer, Jairus, för din dotter har dött. Besvära inte mästaren mer. Och det är så vi kan känna ibland, att vi ska inte vara till besvär. Och det kan jag höra ibland som pastor när någon söker upp själavård. Man har gått och grunnat på någonting länge och så säger man: nej, men det är ju andra som behöver den hjälpen bättre. Jag ska inte besvära dig nu. Och så sitter man där och har inte så många själavårdssamtal. För det är, alla tänker så liksom. Det blir ingen tillbedjan av det. Men så tänker vi. Vi ska inte vara till besvär. Och vi tänker, det finns alltid någon som har ett mer angeläget liksom problem eller bönämne än jag. Jag ska inte ta förebedjarnas tid. Jag ska inte ta husgruppens tid. Jag ska inte ta pastorns tid. Jag ska inte ta Guds tid. Nej, jag ska nog inte be om det här helandet. För att det är nog bättre att Gud hela den här personen istället. Det där hindrar vår tillbedjan. Vi besvär inte. Förutom att vi blir hjälpta när vi tar folks tid, så blir Gud ärad. Vi finns till för att ära Gud. Vi behöver be varandra om hjälp. Vi behöver besvära varandra. För det är så vi blir en tillbedjande församling. Så tänk aldrig så. Nej, jag ska inte besvära. Jesus säger till Jairus: var inte rädd. Tro bara. Var inte rädd. Och så går han med Jairus. Och den här gången vill han inte ha med hela folkmassan, utan det är bara Johannes och Petrus som får komma in i den här rummet där den här flickan ligger. Och han reser henne upp. Jesus agerar på olika sätt hela tiden. Där med den här kvinnan så var det någonting som skedde i offentligheten. Han ville inte att det skulle ske anonymt. Och i mötet med den här flickan så låter han bara några få vara med. Jesus agerar på olika sätt i olika möten. Han vet vad vi behöver för den här vägen fram. Så till sist, vad tar vi med oss från den här texten, från den här berättelsen? Att vägen fram till Jesus kan vara tuff. Gud älskar, Gud besvärar inte någon, men vi som lever i den här världen med våra liksom sociala spel, så kan det vara en del skam på vägen, men det är värt det. Våga ta det där steget, våga berätta dina hemligheter för någon, våga sök hjälp, det är värt. För du blir en människa som kan räta på ryggen och slippa tänka på vad andra ska tycka. Det är sånt otroligt ok att bära på vad andra ska tycka. Men när man har delat sina hemligheter, när man har för någon annan människa och trätt fram i ljuset, när man trätt fram inför Guds ljus, så kan man sakta bli av med det. När jag blir viss om att jag är älskad oavsett vad jag har gjort eller vad jag gör, så kan man gå rakryggad genom livet. Och det vet jag att Gud önskar att du ska få leva så. Utan det oket om vad andra ska tänka och tycka. Det kan du bli av med. Men vägen dit ser olika ut. Men det kan göra lite ont på vägen. Men det är värt det. Det är värt det. Ska vi be. Fader i himlen. Du vet hur våra liv ser ut. Du vet vad vi bär på. Du vet vad vi är bundna av. Och jag ber dig att du skulle göra oss till rakryggade människor som inte är rädda. Ge oss mod att be om hjälp. Ge oss mod att dela våra hemligheter med någon som kan förvalta dem väl. Hjälp oss att hitta de personerna som kan förvalta våra hemligheter. Gör oss till rakryggade människor. Vissa om att vi älskar av dig. Gör oss till tillbedjande människor. Hjälp oss att lyfta blicken från oss själva upp till dig. Välsigna resten av den här gudstjänsten när du går in i nattvardsstunden, Herre. Låt det få bli ett möte med dig och ditt ljus. I Jesu namn. Amen.